Ja, då är ni hjärtligt välkomna till bibelstudiet den 29 april. Och vi fortsätter med Hebreerbrevet från andra kapitlets femte vers. Men före det ska vi sjunga en sång och be en bön. Herre, kära himmelske fader, sänd din ande till oss för att vi ska förstå ditt ord. Vi ska nu ännu en gång få stanna inför ämnet att Jesus är större än änglarna. Det är stora mysterier som vi har framför oss. Men vi har ju ditt ord och vi har din ande som Jesus sände för att förklara ordet för oss och för att leda oss in i hela sanningen. Så det ber vi nu om, Herre. Och så får vi lämna kvällen i dina goda händer. Vi ber, Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Vi har alltså talat om att sonen är större än änglarna utifrån de här skriftbevisen i första kapitlet. Och sen också titta på början av andra kapitlet, där det är förmaningar att ta vara på uppenbarelsen i Kristus. Och nu har vi då från femte versen i andra kapitlet en del ytterligare skriftbevis för samma sak. Folkbibelns rubrik är Guds son i ringhet. Och så har vi där, kan läsa några verser. Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. På ett ställe har någon vittnat. Vad är en människa eftersom du tänker på henne? Eller en människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna. Och du krönte honom med härlighet och ära. Allt har du lagt under hans fötter. Det är ju lite roande det här att författaren till Hebreerbrevet här inte nämner vilket ställe det här är, fast det är säkert ett väldigt känt ställe. På ett ställe har någon vittnat. Någon. Jo, vi kan slå upp det där stället. Vi har ju hänvisningen till det i psalm 8 från Saltaren. Och kan studera det lite därifrån också. Och den här någon som har vittnat så befinns vara David, som har skrivit den här åttonde salmen om människosonens höghet och förnedring. Och där finns då en direkt citat från den här salmen från vers 4. Fem är det från. Den här fjärde versen som hör ihop med den. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Den kommer inte med i citatet, utan det börjar då från vad är då en människa eftersom du tänker på henne. En människoson eftersom du tar dig an honom. Det här för ju tankarna till människans höghet som regent i överskapelsen. Det är en jämförelse mellan skapelsens storhet och sen också människans överhöghet. Människan har satts över skapelsen. Men det sker med en förundran. Vad är då en människa när jag ser på den här storheten? Alltså om vi tänker på det som man inte får uppleva så där i stan med alla ljus och lyktor så ofta. Och som jag brukar trivas med väldigt mycket då jag var ung. att stå en stjärnklar kväll och titta upp mot himlen och se alla möjliga fantastiska saker. Så inför det här så blir man ödmjuk. Det är så storslaget. Så man måste ju tänka då, vad är vi som små människor? Men egentligen är det här inte bara frågan om människan, alltså oss som skapade varelser, som har fått möjlighet att råda över skapelsen, utan det här handlar ju om Jesus, människosonen. En människoson, skriver i Hebreerbrevet med stort M, vad är en, eller en människoson, eftersom du tar dig an honom. I Saltaren, det åtminstone i min bibel, skriver med lilla M. Och man tänker inte kanske där i Saltaren på att det handlar om Jesus. Men det är alldeles klart att i Hebreerbrevet så avser författaren där att det handlar om Jesus. Det börjar ju redan på det sättet med femte versen. Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. Och så fortsätter han med det här citatet och slutar med: allt har du lagt under hans fötter. Och då i fortsättningen, om vi ser på det också, vi ska nog säga lite mer om det här ännu, men när han lade allt under honom utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe. Alltså vi kommer direkt in på att det handlar om Jesus här i Hebreerbrevet. Det här är alltså en bevisning då också för att Jesus framställs som högre, överordnad över änglarna. Och det här genom att han blev sann människa. Och det här är det första då i den här processen som utläggs väldigt mycket sen i de kommande verserna. Att Jesus blev sann människa står sen uttryckligen om kött och blod sen lite längre fram. Men det här med att han blev sann människa, så det handlar också om att han blev en människa utan synd. Han blev som en sådan människa som Gud skapade till att ha herravälde över naturen. Han var den som verkligen kan sägas råder över skapelsen. Och det är inte änglarna som råder över skapelsen. Det är bara tjänare. Det här femte versen då det står, det är inte under änglar han har lagt den kommande världen. Så det har föranlett en del att tänka att änglarna skulle regera under den kommande världen. Och vad är den kommande världen? Vi har försökt göra en skillnad här tidigare mellan då han talar genom profeterna, och nu då på den sista tiden då han talar genom sin son. Och den kommande världen, så det kan ju då innebära den tiden, men det kan också avse himlen, den slutliga syndfria skapelsen, den rättfärdiga skapelsen. Men inte ens då ska änglarna vara de som regerar. Här kan man också se en motpol till det här som vi talade om förra gången, att ordet i Gamla testamentet talades genom änglarna. Om redan i vers 2, om redan det ord som talades genom änglar stod fast. Och det här hänvisar vi då till att det finns ställen som säger att lagen överlämnades genom änglar i en medlares hand. Alltså Mose fick lagen genom änglar. Och motpolen till det så skulle det betyda då att även om änglarna medverkar till att lagen blev utgiven, så är det en annan som uppenbarar evangeliet. Det är Jesus. Och det är för mer. Alltså, det som Jesus har, så det är för mer än det gamla. Och det var precis detsamma som vi var inne på förra gången. Det här motsäger alltså judaisterna som menar att de vill upphöja gamla testamentet så att det det ska ha samma värde. Psalmisten, alltså i psalm 8, förundrar sig över hur människan har fått herravälde över den fantastiska skapelsen. Men det här är ju ingen absolut rättighet som människan har, utan det är en gåva av Gud. Det här är någonting som Gud har satt människorna till. Du satte honom till herre över dina händers verk, står det i psalm 8, vers 7. Det finns en sån där grundtextfråga i vers 7 som jag lite ska antyda, fast jag inte är någon som kan relatera exakt för den här grundtexten. En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna. Och i Gamla testamentet står det i vers 6: en liten tid ledde du honom vara ringare än Gud. Där finns en viss skillnad. Men båda tolkningarna lär vara möjliga enligt grundtexterna, enligt de texter som finns. Man kan alltså tolka de här orden på det sättet. Och det kan också skrivas: en liten tid ledde honom sakna Gud. Och det står i en not i psalm 8. Ledde honom vara ringare än, det kan också finnas en annan översättning som lyder: ledde honom sakna. Alltså ledde honom sakna Gud. Det här kommer tillbaka i vers 9 också. Om vi tänker på psalm 22, som vi ju hade förra gången framme också, så det här. Där ropar ju Jesus: min Gud, varför har du övergivit mig? Han saknar Gud en liten tid. Det vill säga under hans förnedringstillstånd, han människa utan att utnyttja fullt Guds, sina gudomliga egenskaper. Och sen är han faktiskt övergiven av Gud när han pinas på korset. Karl den 12:s bibel har här i vers 20 i Hebreerbrevet: ledde honom övergiven vara. Så det är ungefär detsamma som att du led honom sakna Gud. Sen den här vers 8 då, som fortsätter efter citatet, eller det hör ihop med citatet: allt har du lagt under hans fötter. Så utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Men ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Det här är förstås beroende på att djävulen ännu har makt, en viss makt. Han går omkring som ett rytande lejon, han frestar, han förför och leder till fruktansvärda saker. Och det betyder alltså att Gud har ännu inte tagit hela makten. Det är ju på grund av syndafallet som skapelsen hamnar i förfall. Den sanna människan, människosonen, är han som upprättar världen till det som den ska vara. Men den är ju bara, den här upprättelsen är bara påbörjad. Allt är i princip lagt under honom. Han har all makt. Men den slutliga manifestationen av att han har all makt kommer först på domens dag, då alla knän ska böjas för honom. Och det här herravälde, det ska uppenbaras för alla på den dagen. Och där finns det ju en stark utsaga i första Korintierbrevet 15. Vi kan slå upp det, första Korintierbrevet 15. För där handlar det ganska mycket om precis samma parallell. Liknar det här. Du börjar från vers 22, första kor 15, 22, där alla parallellen är stark mellan Adam och Kristus. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Och i vers 24 talas det om slutet, då han överlämnar riket åt Gud. Sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Då förpassas djävulen till en avsidesplats, ja till och med till helvetet. Och så står det i vers 25, till han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under hans fötter. Och här är igen det här samma citatet från psalm 8, vers 7. Allt har han lagt under hans fötter. Och det är ty, alltså det är en förklaring till varför Paulus kan undervisa som han gör här i första kor 15. För skriften säger, så ska det bli. Eller så är det, men vi ser inte det fullbordat ännu. Och då kommer det att synas då på den yttersta dagen. Det ska uppenbaras för alla det här herraväldet. Nå ja, tillbaka till Hebreerbrevet. Vers 9 sa jag också har en sån där grundtextproblematik. Det är ju egentligen en upprepning av vers 7. En liten tid gjorde de ringare än änglarna. Här står det, men Jesus som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. I vers 7, så där finns det ju då i hebreiskan det här, en liten tid, för en kort tid led du honom sakna Gud, eller vara ringare än Gud, som också kan då skrivas sakna Gud. Och det här är kanske då ett belägg för att man då hellre har använder den läsarten som talar om ringare där också i psalm 8. Jag vet inte. Men här framställs han nu som krönt till kung med härlighet och ära därför att han led döden, därför att han fullbordade det uppdrag som han hade blivit sänd att göra. Därför kunde han nu krönas med härlighet och ära. Det här skedde först genom att han som förstlingen av alla döda uppstod ur graven. Det var den första manifestationen av det här. Om vi bortser från det att han predikar i helvetet, som också en del räknar till Jesu upphöjelse. Därför att han predikar där sin makt. Det här är första kröningen, och sen det att han far upp till himlen och sitter på Guds högra sida, som vi har varit inne på också, höger hand, högra sidan, det att använda, att vara verkställande utövaren av makten, den som utför det som maktens centrum säger. Det här är nu en förstlingsuppgift som Jesus har. Han kommer att vara en föregångare för oss i det här fallet, för att vi ska alla uppstå och på det sättet också göras härliga, krönas med härlighet, men inte med kungahärlighet. Det har Jesus. Och så var det ännu en sak där, genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställen. Och det här kan också skriva skild från Gud. Alltså precis det som psalm 22. Det kan hända vi inte sa det förra gången heller. Jag bara har varit så inne i det där, de här texterna redan förra gången, att jag trodde att vi hade sagt det, men kanske inte. Nämligen i psalm 22, vers 2, som vi ska titta på. Vi behöver citera den på nytt lite senare. Så där har vi ju det här bekanta utropet. Min Gud, varför har du övergivit mig? Som då är det som judarna uppfattar som att han ropar på Elia. För att han ropar Eli, Eli, lema sabachthani. Om han då skildes från Gud verkligen, så kan också det här översättas i Hebreerbrevet med skild från Gud skulle han smaka döden i alla ställen. Det låter ganska långt ifrån det här genom Guds nåd. Och det är då lite divergerande handskrifter här som kan läsas ut på lite olika sätt. Jag har inte bekantat mig med de där olika alternativen där och gå in på det heller. Vilka som det får någon lärdare man göra. Vers 10, för att nu vi ska sätta gärna ett finger emellan vid psalm 22, för vi behöver tillbaka till det. Men emellan här till vers 10 Ty när Gud för vilken och genom vilken allting är till skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna dem genom lidanden, han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder, då han säger, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också, jag ska förtrösta på honom, och vidare, se här är jag och barnen som Gud har gett mig. Vi kan säga att det här har vi den här lutherska paradoxen, genom nederlag till seger, i den här vers 10. Han måste fullkomna honom genom lidanden. Han måste ner i det yttersta, den yttersta förnedring, för att kunna sen upphöjas med härlighet och ära, därför att han har fullgjort den här uppdragen. Han skulle föra många söner till härlighet. Han, Gud för vilken och genom vilken allting är till. Han skulle föra hela sin skapelse. Alltså, han ville föra hela sin skapelse. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill inte någon syndares död. Och det som Jesus gjorde på korset, det var att göra en fullkomlig soning för alla människors, alla synder. Så han gjorde det verkligen allt. Nu vet vi ju, som det också finns, kommer vi komma till senare, och som vi vet, att vi varnas för att kasta bort det här. För då kan vi mista den nåden. Det här är en samverkan mellan lag och evangelium. Att det dels talas om så tydligt det här, hur Gud älskar alla och vill alla och har gjort allt för alla. Men sen också lagens ord som kommer och säger att det finns faror. Och det här måste han fullkomna genom lina, han som för dem till frälsning. Det här för dem till frälsning, där finns det ett ord, arkegos ska det väl vara på grekiska, som lär finnas bara på 4 ställen i Nya Testamentet. 3 andra ställen än det här. Och eftersom det är så få så kan vi titta på det. Därför att det är en intressant översättning. Det finns flera olika översättningar av det här ordet. Han som för dem till frälsning. Och de här olika översättningarna så kan hjälpa oss att se vilka uppdrag, vilken funktion Jesus har. Först bläddrar vi framåt till Hebreerbrevet 12. Hebreerbrevet 12. Vers 2. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Upphovsman är det översatt med här, det här samma. Och så har vi Apostlagärningarna 3. Apostlagärningarna 3. Vers 15. Livets förste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Här är det översatt med förste, det är samma ord som det här att han för dem till frälsning. Och sen har vi 5 kapitlet i Apostlagärningarna, det 4 stället. Eller om vi nu säger att det är det andra, om vi tar Hebreerbrevet som 3 och 4. Apostlagärningarna 5, vers 31. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare. Här är det hövding. Så vi ser alltså att det kan vara furste, det kan vara hövding. Fursten är ju den främste. Det översätts i äldre biblar också som ibland som försten. Och ja, vi vet ju i Bereden väg för Herren så hette det också tidigare förste. Och förste och furste är samma ord. Alltså den som kommer först, han är förste. Så det är därifrån vi har förste. Och så hövdingen, det är ju också en förste. Så att när vi går tillbaka till det här till Hebreerbrevet 2, så betyder det här att när det står han måste fullkomna honom genom lidande, han som för dem till frälsning, så kunde man också säga att han som är frälsningens hövding eller frälsningens förste, alltså han leder till frälsningen. Och så i vers 11 har vi ett bevis för inkarnationen. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Vi är av samma släkt som Jesus och han blygs inte att kalla oss bröder. Det är stort, enormt stort. Han blygs inte att kalla oss bröder. Det finns väl en och annan människa som när någon i familjen har råkat bli svarta får och inte riktigt sköta sig, så känns man för att offentligt se berätta att man är släkt. Och det här är så mänskligt, men det är inte gudomligt. För gudomligt är det att han känns inte att kalla oss bröder, oss syndare, djupast sjunkna. Han blevs av samma kött som vi. Det kommer också ännu tydligare fram i det här 14 versen. Sen 12 versen, det är ett citat från psalm 22 och det var därför jag bad om att vi ska återvända till psalm 22. Vers 23. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Psalm 22 alltså, vers 23. Hela den här psalmen handlar om Messias lidande och seger. För vi har ju så många starka saker som talar om Jesus på korset här. 7 versen, jag är en mask och inte en människa. Tänk så ringaktad han var. Hånad av människor. Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen. 17, mina händer och fötter hade genomborrat. Och 19, delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Den här salmen är full av citat i Nya Testamentet som berättar om hur det här är fullbordat. Och så kommer då den här versen, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Där har vi igen en subjektväxling. Egentligen är det en växling av pronomen här i flera varv. För att han talar själv i egen person, min Gud. Nu tittar jag lite snett här. Här var det inte någon pronomenväxling. För att här var det nog, det var det här med psalm 45 jag kom att tänka på. Du Herre var inte långt borta, du min styrka. Det är nog Jesus som talar här också. Du Herre, då talar han till sin Herre. Och det är inte tal till Jesus här. Så att det är Jesus hela vägen. Och han ska förkunna Guds namn, Faderns namn, för bröderna. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Mitt i samlingen av hans bröder, dem som han inte skäms för att kalla bröder, ska han lovsjunga. Och det här använder Hebreerbrevet då. Att han skäms inte för att kalla den bröder då han säger så här. Tänk hörni att bibelöversättare som har översatt Bibel 2000, Svenska Bibelkommissionen, de framhärdar i att Gamla Testamentet inte talar om Jesus. Verkligen märkligt. Och då får man ju också Hebreerbrevet emot sig, förutom många andra ställen i Nya Testamentet. För Hebreerbrevet säger klart att det är Jesus som talar här i psalm 22. Och han får ju också vittnesbörden i berättelserna från långfredagen emot sig. Han som förnekar att det handlar om Jesus. Då där citerar man ju och säger att det här skedde just därför att det var tal om honom. Kanske vi inte skulle det här läsa den där vers 23 här i psalm 22 på det sättet som lösrykt. Om man skulle bara läsa den versen, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, så tänker man väl på David, som är författaren till den här psalmen. Det är David som säger, jag ska förkunna ditt namn. Och i själva verket är det Jesus, säger Hebreerbrevets författare. Det är han som säger det. Han är ju David, han är Davids son. 13 versen. Ett citat från Jesaja 8, vers 7. Och det ska vi också ta fram. Jesaja 8. Ska vi där försöka fundera om hur vi, om det här på ett naturligt sätt förstås om Jesus. Jesaja 8, 17 och framåt, följande. Jag vill vänta på Herren som döljer sitt ansikte för Jakobs hus och hoppas på honom. Se, jag och barnen som Herren har gett mig i tecken och förevildar Israel från Herren Sebaot som bor på Sions berg. Om vi nu tänker på Jesaja, som har skrivit ner det här, så tycker man ju väl i första hand att det här är ju Jesaja det handlar om. Jesaja vill vänta på Herren, hoppas på honom. Och jag och barnen som Herren har gett mig, det är väl Jesajas egna barn det handlar om. Det här. Och så kommer Hebreerbrevet och säger, han säger också, jag ska förtrösta på honom. Jo, det var ju det här, jag ska hoppas på honom. Och se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Han, i Hebreerbrevet 2:13, han säger också, jag ska förtrösta på honom. Det sägs att det är Jesus som säger det. Alltså det här orden i Jesaja, det är Jesu ord. Så läste alltså apostlarna och urkyrkan Gamla testamentet. Det var inte lite konstiga gudsmänniskor som fick underliga saker för sig och som kanske hade var framsynta och kunde ana sig till vad som ska komma i framtiden och som hade lite visioner ibland. Utan det här ordet som de talade, det var Jesus själv som talar. Det är ju verkligen anmärkningsvärt. Barnen talar han om här. Jesus hade väl inga kötsliga barn. Fast det finns sådana som påstår det i vår tid. Han talar om barnen som Gud har gett mig. Och till och med det lägger Hebreerbrevet i Jesu mun. Barnen är här då de av som har kallats av Gud och hans nåd blivit Guds barn. Och som Jesus ska ta i sitt skydd på den yttersta dagen. Som han ska säga till, kom till mig, ni min faders välsignade. De som är kallade, utvalda, helgade och som står som Guds barn på Jesu högra sida på den yttersta dagen. Det är klart att när man tänker på följande vers så kan man ju tänka sig att det här gäller hela mänskligheten i allmänhet, men det är väl nog mera riktigt att det handlar om de som Gud har gett mig. Alltså i herde kapitlet i Johannes 10 så säger ju Jesus, det är 17 kapitlet kanske, att dem som du har gett mig, det är Gud som har gett åt honom. Och han säger ju rent av att ingen kan komma till honom om inte fadern kallar honom, ger honom. Så det här är frågan om de utkårade, de utvalda. Men i 14 versen, vi läser slut här på kapitlet. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Här upprepas då det här med barnen. De hade fått del av kött och blod. Och så fick han på liknande sätt del av kött och blod. Och där säger den noten att det är underförstått då utan synd. Tänk på det här ordet liknande sätt. Han är inte riktigt lika, men det liknar. Och det här för tankarna, om ni känner till Romarbrevet 8, så för det tankarna till en vers där som lyder i vers 3, Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. I gamla översättningen hette det visst i syndig kötts liknelse. Ungefär. Alltså under, som en liknelse var han människa. Till det yttre på allt sätt lik en syndig människa. Men han var inte en syndig människa. Han bara likna. Därför att han var utan synd. Men han hade fått del av kött och blod. Han var född av kvinna. Det här är alltså en stark utsaga om inkarnationen, människoblivandet, genom hans födelse av kvinna. Vi kan också tänka på Hebreerbrevet 4:15, där det står väldigt tydligt om vår överste präst att han blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Frestad i allt liksom vi, men utan synd. Det är väldigt starkt framställt. Han var bara lik en syndig människa. Sen det här den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Ja, djävulen har döden i sitt våld genom att förleda till synd. Han kan inom de ramar som Gud tillåter, så kan han fördärva människor, förleda så att djävulen får hand om dem och kan föra dem till helvetet. Så han har alltså på ett sätt döden i sitt våld. Men inte fullständigt. För att den yttersta döden, den eviga döden, har han inte i sin våld. I sitt våld. För det ska ju bli slut på den yttersta dagen. Då ska döden och dödsriket kastas i den brinnande sjön. Det hör ihop med det här, den här yttersta äran som Jesus får då, den härlighet som han får när alla knän ska böja sig, att också djävulen måste böja sig. Och det här, han hade döden i sitt våld fram tills att Jesus vann segern på korset. Då blev han utkastad ur himlen, då fick han inte längre anklaga inför Guds tron den som ej skyddar Jesus. Men han hade så där förberedade döden i sitt våld. Och så kommer då en jublande vers: och befria alla dem som har fruktan för döden, hade levt i slaveri hela sitt liv. Befria. Och det här ser vi ju då, det handlar om Jesu verk på korset, när han trampar sönder ormens huvud och gör slut på dödens, på den djävulens yttersta möjlighet att härska med döden. Dem som har fruktan för döden, det hör alltså en gammal tidsålder till. En kristen kan frukta, men en kristen ska inte leva i slaveri i fruktan, slaveriets fruktan, utan en kristen är befriad från den här fruktan. Och får i barnaskap vända sig till Abba, fader, som Paulus också säger i Romarbrevet 8. Där han just talar om den här fruktan. Romar 8, 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, vilken vi ropar Abba, fader. Det här kan vi ta en parallell till i första Korintherbrevet 15. Första Kor 15. Där vi redan en gång var. Och nu då från vers 54 till 57. Påskbudskapet. Första Kor 15. 54 till 57. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Här är precis samma sak, att döden är redan uppslukad. Segern vanns på korset och den proklamerades i uppståndelsen. Då demonstrerades hur döden är uppslukad och segern har vunnit. Och eftersom döden är uppslukad så har synden ingen makt. Eftersom lagen är fullbordad, syndens makt kommer av lagen. Och lagen har fullbordats genom Jesus. Och därmed är udden, dödens udd, borta. Och vi kan också hänvisa till Uppenbarelseboken 1, vers 18, där det talas om nycklarna. Uppenbarelseboken 1. Vers 18. Eller början från slutet av 17. Jag är den första och den sista. Och vi behöver ju inte fundera på vem det är som säger. Det är Jesus själv. Den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter. Och har nycklarna till döden och helvetet. Jag har nycklarna. Om Jesus har nycklarna, kan djävulen också ha det? Nej, han kan inte, därför att Jesus har nycklarna. Om det skulle finnas en kopia av de här nycklarna som djävulen skulle äga, då skulle det vara besvärligt ställt. För då skulle Jesus kunna bli utlåst, eller de som då han har öppnat för skulle kunna bli instängda igen. Det är på sätt och vis så, alltså, att han försöker härja och försöker använda sin makt och få oss att tro att han har nycklarna. Men han har dem inte. Det är Jesus som har makten. Och det här för ju egentligen också ganska långt om man skulle börja tänka på allt frågan om lidande och död och mening och sånt, för att vi kommer tillbaka till det ständigt, att Gud råder överallt, i allt. Sen tillbaka till Hebreerbrevet igen. 16 versen säger, det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Jo, Abrahams barn är människor, det är ju inte änglar. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst. Nu har vi översteprästen och sona folkets synder. Översteprästen i Gamla testamentet valdes ju, eller skulle ju komma från Arons efterkommande. Och han hade ju vissa speciella stora uppgifter. Vi kan läsa om det här i tredje Mosebok 16. Lite. Vi kan bara lite anknyta till den stora försoningsdagen. Tredje Mosebok 16. Och det här kommer vi nog att komma betydligt mera till längre fram i Hebreerbrevet. För att det är ju ett oerhört centralt tema. Det här med översteprästen. Och i det här kapitlet så berättas det hur Aaron, och sen avses ju förstås också hans efterkommande, hans söner och sonsöner och så vidare, hur han ska bringa fram först försoning för sig själv. Det finns i vers 11. Först för sig själv och sitt hus. Och sen ska han då med vissa offer, som det berättas om i de följande verserna, gå med offer till altaret. Och i den 20 versen så står det om hur han ska ta en bock, en levande bock. Det var två bockar som skulle offras. Den ena skulle dödas, som skulle ge sitt blod för att stänkas på altarets horn och runt omkring på altaret. Den andra bocken skulle inte dödas, utan han skulle föra fram den levande bocken. Aaron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser. Ja, alla deras synder. Och så ska han skicka iväg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för det. Så far synderna iväg ut i öknen. Synden är borta. Den for iväg med bocken. syndabocken. Det här är en uppgift som överste prästen alltså har. Och för att Jesus skulle kunna bli en riktig överste präst, så måste han då också här enligt Hebreerbrevets bevisning vara människa, lik sina bröder, i allt. Han måste, som det heter i 4:e kapitlet, det, i 15:e versen, vi har en överste präst som ej kan ha medlidande, vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Han kan ha medlidande, som det hette i gamla form, versionen av den här sången. Vi har i himlen en överste präst som alltid kan varkunna sig. Det gamla ordet som brukar vara så svårt att förstå i synnerhet för ungdomar. Han kan förbarma sig, han kan ha förbarmande. När han då som överste präst bär fram offer inför Gud och sonar folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kommer också här, kan han hjälpa dem som frestas. Frestelsen ledde honom inte till synd, där finns en skillnad. Han frestades i allt, men han förleddes inte till någon synd. Så kommer vi till kapitel 3, vi hinner börja lite där, så får vi en start på det också. Det här är nu då först en utläggning över psalm 95. Och det här är, det börjar då från 7:e versen egentligen, det byggs upp ganska lika de här båda kapitlerna som ni märker. Men det handlar om Kristus som är större än Mose. Och det här pågår både i, eller undervisas både i 3:e och 4:e kapitlet, 2 kapitel framåt. Och det här som man då analyserar, men det hinner vi inte gå in på idag eftersom vi tar bara de första verserna. Det är alltså psalm 95. Det går vi in på nästa gång. Det finns då först en bevisning för att Kristus är för mer än Mose, och sen finns det då en skriftbevis. I första versen, eller jag ska läsa hela det här avsnittet, vers 1-6, så vi får ett sammanhang här. Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mycket större än ära än Mose. Större ära än Mose. Liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Därför, heliga bröder. Det kommer också här på samma sätt som Paulus tilltalar många av sina mottagare av breven med. Till det heliga i Korint till exempel. Och nu säger jag då författaren här, därför heliga bröder. Riktar han det här då månne till syndfria människor? Det är ju så som vi brukar tänka att helige, en helig människa, det är en sån som inte syndar. Det är ju inte alls så. Utan heligheten grundar sig på Kristus. Heliga i Kristus. För hans ställföreträdande försoningsskull. Men det är en bra påminnelse att påminnas om det här. Att vi är heliga. Ni som har fått del av en himmelsk kallelse. Den himmelska kallelsen, så den leder också till himlen. Den kommer från himlen och leder till himlen. Och här är Jesus, den främste aposteln. Det är lite egendomligt också. Det brukar inte skrivas på det där sättet. Det är ett ovanligt uttryckssätt. Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Vi brukar inte bekänna oss till Jesus som vår apostel. Men det här är en, det är samma som när vi säger att Jesus, Messias, är smord till präst, profet och kung. Eller profet, präst och kung. Vilken ordning vi tar det. Alltså prästen eller överste prästen, han offrar. Profeten, han undervisar. Han för ut Guds ord. Och Jesus är ju profet, det talar vi tillräckligt om i första kapitlet. Så att som profet har han blivit ett sändebud. Apostel betyder sändebud. Och han är då den främste, därför att han själv har det här budskapet som han undervisar om. Och så har vi den här betroddheten. Han var betrodd av den som hade insatt honom. Vi kan börja med det där, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Det finns ett ställe som säger det där exakt. I fjärde Mosebok 12. Fjärde Mosebok 12. Vers 7. Det är Gud som talar här. Att han gör det på ett speciellt sätt med Mose. Fjärde Mosebok 12. Vers 7. I föregående vers säger han att om det finns en Herrens profet så brukar jag tala till honom i en syn eller en dröm. Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Jag talar ansikte mot ansikte med honom, tydligt och inte i gåtor. Han får se Herrens gestalt. Det här säger han i ett sammanhang där man talar illa om Mose och Aaron. Nej, Mose. Det var Miriam och Aaron som talade illa om Mose. Och Gud ingriper här och säger, tillrättavisade för det här. Där har vi alltså just de här orden att Mose var betrodd. Jesus, han är betrodd av den som hade insatt honom, av Gud själv. När Mose hade betrott sin uppgift så var det frågan om att föra folket ut från det slaveriet i Egypten till det utlovade landet Kanaan. Han skulle föra dem in i sabbatsvilan, som det talas mycket om här senare. Och Jesus, han är betrodd att föra oss in i den eviga vilan. Vi kan säga att det är också en vila att få vila i Jesu gärningar. Att inte behöva anstränga sig för att vinna Guds nåd och välbehag, utan att få vila i det som Jesus har gjort. Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, därför att han är över huset. Han är byggmästare och han är värd en större heder än själva huset. Mose är alltså en del av huset. Han är inte byggmästare, utan han har bara varit tjänare och han har byggt, han är en del av grundläggningen, grunden till huset. Gamla testamentet och lagen är ju bara grunden, och det är Nya testamentet som vi har huset byggt, Kristus, Kristi kropp. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Jesus är ju här Gud. Uttryckligen igen en gång så får vi ett vittnesbörd om att Jesus är Gud. Gud är den som har byggt allt, står det här. Vers 3 står det att Jesus är byggmästaren. Han är värd större heder än själva huset. Fast den sägs med orden direkt rakt efter varann, så står det ju alldeles tydligt. Jesus är byggmästaren. Vem är det som har byggt huset? Jo, byggmästaren. Och så står det i vers 4. Gud är den som har gjort allt, som har byggt allt. Alltså är Jesus Gud. Punkt. Det här är också en mycket klar bevisning. Det finns alltså en lära om Jesus som Gud på många fler ställen än man kanske skulle tro, om man tänker bara på enstaka ställen där Jesus säger att jag och fadern är ett och sånt. Det kommer fram hela tiden att apostlarna och det här som levde i urkyrkans tid såg det som helt självklart att Jesus är Gud. Jo, då har vi igen det där med betroddheten. Mose är betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna. Han ska vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son. Där är skillnaden. Mose är tjänare, Kristus är son. Och han ska råda över Guds hus, och hans hus är vi. när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Det här är en beskrivning då av Kristi kropp, huset, hans kyrka, alla som hör honom till, som tror på honom, som alltså när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av, alltså den som förblir i tron. Vi kan slutligen ännu här jämföra med Efesierbrevet 2 och det här vad som där sägs om huset. Efesierbrevet 2 vers 19 och 20. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Här kan vi, så där i förbifarten, också påminna om att detta att byggas till ett tempel i Herren och att byggas som församling och kyrka, det här är en gemenskap, det är en organism som växer och byggs. När man ibland brukar säga att det var uppbyggliga dagar, jag blev så uppbyggd, så är det alltså en sekundär betydelse av det här ordet uppbygga. Det är inte egentligen bibliska uttrycket. Det bibliska uttrycket för att bli uppbyggd, det är att bygga upp Kristi församling, hans kyrka, hans kropp. Det är inte en individualism det. Och sen har vi slutligen första Petrusbrevet 2, vers 5, som vi nog kan utantill, tror jag, men det här. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Där får vi sätta punkt för idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var och är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.